Jag ska inte bladdra på så mycket annat, utan det är så mycket roligt i Guds ord. Så vi ber om Herrens välsignelse, så dyker vi in i ordet så att vi ägnar mest tid åt det. Kära Fader, vi ber som vanligt att din helige Ande ska tala till våra hjärtan, till mitt, till alla som är här. Låt inga ord komma från min mun, utan låt det komma från dig, Herre. Är det någonting som på något sätt slinker igenom, Fader, som det inte ska, så ber jag att du ska ta bort det ur våra minnen, så att vi inte ägnar tid och tankeverksamhet och någonting som är mänskligt och världsligt, utan att fokus hamnar på ditt ord, Herre. Låt ditt namn bli prisat och låt vår Herre Jesus närvaro synas och kännas ibland oss. Jag ber, käre Fader, att detta ska bli en samling där vår Herre Jesus ska må bra ibland. Vi är ett litet antal, men vi är glada att vi tillhör dig. En familj som du har samlat ihop ur spillror som vi en gång varit. Bildat en kropp som tillhör vår Herre Jesus. Där jag får vara en del av och de som är här idag får vara en del av. Och jag ber att vår underbara Herre och frälsare ska ha en härlig kväll tillsammans med oss och att vi ska ha en härlig kväll tillsammans med honom. I hans underbara namn ber vi, Herre. Amen. Det finns en missionär som heter David Brainerd. Jag vet inte om ni känner till honom, läst någonting om honom. Han var ju en missionär bland amerikanska indianerna. Och han är en väldigt märklig missionär. Vi gillar sådana missionsberättelser med människor som har åkt i en öde ö. Det har varit kämpigt lite i början och sen väckelse startar. Människor kommer till tro. Vi ser John Hyde i Indien till exempel, som etablerade väldigt många församlingar. Fast det var väldigt tufft i början. Vi ser missionärerna som åkte till Afrika bland annat, David Livingstone och många andra som lyckades få in evangeliet där och se stora väckelser och resultat och människor komma till tro. Och även idag så gillar vi väldigt mycket de här berättelserna som ibland dyker upp i kristen media, tidningen Dagen, Kanal 10, liknande om missionärer i Brasilien och vilka väckelser det är och missionärer i Sydostasien där det finns stora väckelser och så vidare. Det är väldigt spännande. Men det är inte lika spännande när man läser om David Brainerd. David Brainerd har i alla sina år levt som en hund, kan man väl säga. Han hade det väldigt kämpigt. Han var sjuk. Han var ensam ute i prärien. Han levde i tält. Han stundtals var förföljd, så fick springa från ställe till ställe och gömma sig. Och de gånger då han predikade evangeliet till indianerna, så var det inte en enda själ som blev frälst. Och i hela hans verksamma liv som missionär så har han inte fått se en enda människa komma till tro som resultat av det han gjorde. Så han var bruten, en väldigt, väldigt bruten människa. Och han har skrivit väldigt många dikter och sånger i de här stunderna då han var väldigt bruten. Och han dog ganska ung. Ingen har kommit till tro. Lite visste han dock att de sånger som han skrev då skulle vara till välsignelse för väldigt många andra kristna, pastorer, missionärer som befann sig i dödsskuggans dal i deras verksamma liv, som har fått mycket uppmuntran utav David Brainerds sånger, och det har lyft upp dem när de kände sig miserabla i det läge där de befann sig. Men Gud valde David Brainerd för att bryta ner honom och möjligtvis få det han skrev och vara till välsignelse för någon annan. Ur våra mått mätt så skulle man säga att det måste ha varit något fel på honom. Antingen så hade han missuppfattat sin kallelse, befann sig på fel plats, levde i synd därför att han såg inga människor komma till tro, inga mega församlingar som etablerades. Och i dagens läge så har vi lärt oss att om vi gör vissa saker så kommer människor till tro. Det blir väckelser. Men vi glömmer bort någonting som vi ser som en ganska tydlig röd tråd genom Bibeln. Och det är att Guds trogna tjänare är allt för ofta ensamma. Och ensamhet är det som jag vill prata om ikväll. Ensamheten är det som kommer förfölja var och en utav er. Det ögonblicket som ni bestämmer er att helhjärtat tjäna Herren. Och då menar jag helhjärtat tjäna Herren. Där ni bestämmer er att ni ska kompromisslöst och oavsett vad människor runt omkring er tycker och tänker, ska ni följa Herrens ord och ska ni tjäna honom. Då kan ni räkna med en sak, och det är att ni kommer bli ensamma. Ni kommer bli ensamma även i församlingen. Även era bröder, systrar i tron kommer vända er allt som ofta ryggen. Om ni kommer befinna er på ett kalas och ni pratar med andra kristna där, och ni öppnar munnen och börjar prata om den bubblande glädjen som ni har i Jesus och tron, det ni kommer se är att det kommer bli tyst runt bordet. I ett engagemang och glädje kommer störa de världsliga samtalen som de andra så gärna vill ägna sig åt vid sådana tillfällen. Även efter spännande gudstjänster, när man går ner till fikarummet och sätter sig ner, så vill vi gärna prata världsliga saker. Och en person som permanent har Jesus i sin mun och pratar om glädjen av att tjäna honom och pratar om ordet, till slut så blir de andra trötta, för det blir en påminnelse hela tiden om någonting som vi inte är. Och vi undviker de där människorna för att vi ska kunna fortsätta i vår synd och inte bli avslöjade. Den personen kommer bli ensam. Och jag vill att vi har lite grann som text. Vi kommer springa väldigt mycket fram och tillbaka i ordet. Men andra Timoteusbrevet kapitel 4. Vi kommer läsa en lång bit i den texten, bara så att vi har ett stadigt sammanhang. Paulus befinner sig i sista perioden i sitt liv. Alltså han är på väg att slutföra loppet. Han är i fängelse i Rom och han vet att inom kort så kommer han avrättas på grund av tron, och skriver till Timoteus det här brevet. Och då skriver han så här i vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran, utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt, bär ditt lidande, utför en evangeliets gärning, evangelistgärning, och fullgör din tjänst. Själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst. Gör allt du kan för att komma till mig snart. Demas har övergett mig. Han fick kärlek till den här världen och reste till Thessalonike. Crescens har rest till Galicien och Titus till Dalmatien. Lukas är den enda som är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till god hjälp i min tjänst. Tychicus har jag sänt till Efesos. När du kommer, ta med dig manteln som jag lämnade hos Carpus i Troas, och också med böckerna, framförallt pergamentskrifterna. Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska ge honom efter hans gärningar. Du själv måste också vara på din vakt mot honom, för han har gjort kraftigt motstånd mot vår förkunnelse. När jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräknas dem. Vi kan stanna där så länge. Anledningen till att det här kapitlet skrivs, det är en uppmaning som Paulus har till Timoteus visavi de dagar som han visste skulle komma. De människor inte tycker om att höra Guds ord längre. De vill inte höra sanningen, utan de vill lyssna på myter. Så ett väldigt bra sätt att undvika att vara ensam, det är ju att berätta för människor det de vill höra. Göra det som människorna tycker om att se, lyssna. Och då blir det spännande. Om ni tycker att ni är för få här i församlingen, då kan ni skapa lite atmosfär i kyrkan. Få in ett häftigt band här inne. Få in lite rökmaskiner i församlingen. Byta inredning så det blir mer modernt, för det ser ganska gammaldags ut. Lite häftiga stolar, fåtöljer, finare projektorer, gärna vissa storbildstjäveln och så vidare. Så kommer ni se så småningom att ni börjar fylla upp församlingen. Folk tycker det är kul att komma. Det händer saker, musiken håller hög standard. Effekterna är spännande. I ett samhälle som Elgarås, det finns säkert inte så mycket som skulle ens kunna rivalisera med vad ni skulle kunna skapa här i församlingen. Ni skulle kunna prata om självhjälp, om hur vi kan bygga upp vårt självförtroende som människor, hur vi kan vara framgångsrika, hur vi kan uppnå framgång. För Elgarås är ett område med problem. Det är inte så att det är bebott av universitetsprofessorer och många överläkare och så vidare. Så tänk när ni börjar undervisa i det samhället hur de kan bli rika, de som bor här. Hur de kan slippa fattigdom, hur de kan slippa sjukdom, hur de kan bli helade, hur de kan bli, så att säga, de kan uppnå de drömmar som de har haft. Och jag lovar er att ni kommer se resultat. Kyrkan kommer börja fyllas med folk som dock kommer vara ofrälsta, som dock inte har mött Jesus. Men ni kommer fylla församlingen. Ni kommer inte uppleva att ni är ensamma längre, utan det blir mycket surr. Ni blir populära. Era namn kanske kommer synas i lokaltidningar. Folk kommer börja prata om er. Den här ensamheten, isolationen, kanske lätta depressionen som man kan känna ibland i sin relation med Gud. Man känner att man vandrar verkligen genom dödsskuggans dal. Ja, det kommer ni slippa. Ni kommer börja flytta på bergstopparna. Det är spännande, det händer grejer. Det är ju väldigt mycket action istället för att slita i dödsskuggans dal. För de moderna framtidspredikanterna säger, en kristen egentligen ska inte ens befinna sig i dödsskuggans dal. Vi ska vara lyckliga, vi ska vara glada, vi ska vara framgångsrika, vi ska vara rika på alla vis då. Vi ska aldrig vara sjuka heller när vi är kristna. Så när vi börjar leva på det här sättet så slipper vi vara ensamma. Faktum är att i Guds ord, det märkliga är att de män som Gud har valt att göra stora saker igenom har levt ensamma och har levt i långa perioder av motgångar och misslyckande, ökenvandringar i deras liv. Mose har varit 40 år i öknen innan Gud kallade honom och innan någonting började hända genom honom. Josef har fått uppleva utanförskap och straff, och han blev bedragen av sin egen familj, sina egna bröder. Han har haft en lång period av tuff period när han var förföljd trots att han inte gjorde någonting fel. David i cirka 14 år, har varit på flykt fast han var kung. Faktum är att det som David ropar nästan hela tiden, nyckelordet är: vad har jag gjort? Han ställer sig hela tiden frågan: vad har jag gjort? Varför måste jag gå igenom det jag går igenom? Jag har inte gjort någonting. Varför? Jeremia, när han blir kallad utav Gud, så kallar Gud honom fast han var ung. Men Gud talar till Jeremia: du kommer profetera, jag skickade dig att profetera, men vet du vad? Ingen kommer lyssna till dig. I 40 år har Jeremia ropat Guds budskap utan något som helst resultat. Och han var ensam. Läser man Jeremia, så det enda man ser, det är en profet som gråter och som ropar och som är frustrerad över sin situation och det han behöver utstå. Faktum är att Jeremia blir så trött på den situationen, så i Jeremia kapitel 20 så bestämmer han egentligen att sluta. Han vill helt enkelt inte profetera längre. Han vill sluta. Och i kapitel 20, vers 8, så säger han: så ofta jag talar måste jag klaga, ropa över våld och förtryck. För Herrens ord drar spott och spe över mig dagen lång. Han orkar inte med det längre. Det har gått för långt. Alla är på honom, alla förföljer honom, alla hatar honom. Men sen säger han: men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Jag vill inte ha med Gud att göra längre. Och vi stannar där så länge. För att tyvärr är ju detta som händer med väldigt många som dedikerar sitt liv till att tjäna Gud. Många pastorer, söndagsskoleledare, lovsångsledare, många som engagerar sig i församlingen på olika sätt. Folk som går ut på gatan för att evangelisera, predika om Jesus, utföra ett arbete för honom. Man sliter dag in och dag ut, år efter år, och så ser man inget resultat. Och så känner man sig så ensam och övergiven. Och Jeremias reaktion var det som många andra har idag, och det är att: jag orkar inte mer. Jag lägger av. Jag slutar. Och det är en stor anledning till att väldigt många pastorer, ledare i kyrkor har lämnat till och med tron. Har lämnat uppgifterna i församlingen. Har vänt Gud ryggen. Därför att de har inte orkat mer. Men Jeremia fortsätter, tack och lov, och säger: då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta, instängd i mitt inre. Jag ansträngde mig att hålla den inne, men lyckades inte. Guds eld brann i honom. Han ville sluta, han ville ge upp. Han orkade inte mer. Men han kunde inte, för anden i honom bara brann. Och han var tvungen att fortsätta att profetera. Fortfarande utan resultat. Ingen har lyssnat på honom ens efteråt. Men han fortsatte att vara trogen det Gud har kallat den. Och det jag skulle vilja kalla dagens budskap, det är Guds trogne tjänarens ensamhet. För i den här ensamheten som vi befinner oss i, om vi troget och helhjärtat börjar känna Herren, där ska vi förstå att vi kan inte undvika det. Det finns ingen väg runt den här ensamheten, utan vi måste räkna med att vi kommer bli ensamma. Vi måste räkna med att vi kommer vandra genom öken under en lång period. Och om vi gör det, då börjar vi bli förberedda för vad som komma skall. För anledningen till den här ensamheten i i andra Timoteus 4 är därför att människorna vill ha lärare som kittlar deras öron. Så när vi bestämmer oss att vara Gud trogna, att börja undervisa Guds ord, att börja vara lojala till Gud, så blir vi ett problem, för orden kittlar inte människornas öron. Det är inga predikningar som får dem att må bra, utan det blir stötande. För det här är vad Paulus säger till Timoteus, och det är inga lätta grejer. Han säger, predika ordet, träd fram i tid och otid. Alltså i tid kan de flesta köpa. Alltså vi har ett möte, vi organiserar en evangelisation. Du är välkommen broder och predika evangeliet. Men i otid, alltså när vi vill sitta hemma och se på Melodifestivalen, och så bjuder de in dig hemma hos dem, och du sitter där med ryggen vänd mot TV, för du vill inte se den avskyvärda grejen som försiggår, nästan ett sataniskt program med homosexuella yttringar och allting. Och du står med ryggen vänd och säger, bröder, systrar, ska vi inte öppna ordet? Ska vi inte be? Ska vi inte prata om Jesus? Aj! Vem har lust att bjuda hem dig när de vet att du förstör underhållningen varenda gång du dyker upp och tar upp Bibeln när de vill sitta och ha roligt framför TV:n, när du vill prata sport och idrott och fotboll och heja på en match och så vidare, och så kommer du dit och så öppnar ordet? Det här är otid. Det är det Paulus pratar om. I tid kan vi acceptera de flesta utav oss, men i otid, nej, jag vill inte störas. När jag kommer hem från jobbet och är trött och jag känner bara, jag vill bara slappa liksom framför TV:n lite, och så knackar det på dörren och så kommer broder Orhan och så kommer han med Bibeln i näven, och då känner jag bara direkt, nej, snälla, inte idag, jag orkar bara inte. Nu vill jag bara vara själv, jag vill slappa, jag har ingen lust. Det här är otid. Det är det Paulus menar. Predika i tid och otid. Men sen kommer kommer resten och säger, tillrättavisa, varna och förmana med all tålamod och undervisning. Faktum är att på en annan översättning så står det bestraffa, tillrättavisa och bestraffa. Men vi kan ta bort bestraffa om vi tycker det är för hårt, även om det egentligen är det Paulus säger. Men det räcker med resten, tillrättavisa och varna. Alltså, det här är inte kul. De som gillar att bli kittlade, de vill inte möta en sån här pastor, en sån här församlingsledare som faktiskt går på synd. När man ser att någon i församlingen inte lever som man ska, så går man och konfronterar en sån person i kärlek, med tålamod, med undervisande från ordet. Men det krävs att du kämpar med människorna hela tiden. Det räcker inte bara att du står framme i predikostolen, predikar och sen kommer vi nästa söndag och gör vi samma sak. Utan emellan de här predikningarna så måste jag söka upp människorna i församlingen och känna att, hur går det broder, syster? Ja, du har problem med detta, jag ser att du kämpar med det här, jag ser att ni bor ihop fast ni inte är gifta. Jag ser att du lägger upp bilder på Instagram när du dricker vin och öl och så vidare. Är det verkligen bra? Tänk på det här. Du kan få någon att falla i synd som inte förstår sig på sånt här. Ta bort de här bilderna, snälla liksom. Du är fortfarande bitter, broder och syster, efter en konflikt som du har haft med den och den broder för 3 år sedan. Hur kan du ta nattvardet när du är ständigt bitter, när du inte har tagit, du har inte gått till din broder och löst dina problem innan du har nattvard i kyrkan? Hur har du tagit nattvard i 3 år fast du har haft en konflikt och du går bitter över den personen, kanske knappt ens pratar med? Eller broder och syster, du som inte har dykt upp i kyrkan på på 1,5 år. Vad beror det på? När Guds ord säger att du ska inte lämna församlingen så som vissa har för vana. Du som fuskar kanske med att ge från ditt överflöd till Herren och bidra med pengar och med det du har till att ge till Herren. Varför håller du din plånbok stängt och inte hjälper andra människor och inte är givande och glad? Och så vidare. Förstå vad jobbigt det är oss att ha med en sån person att göra. Som permanent kommer och tillrättavisar och varnar. När vi i församlingen börjar introducera falska doktriner. När vi i Svenska kyrkan börjar ha Sofia-mässor för att vi behöver utesluta Guds manliga gestalt ur församlingen. För kvinnorna kan känna sig sårade. Och någon kommer där och säger, bröder, systrar, det här är avgudadyrkan. Ni har möten där ni tillber någon som heter Sofia istället för att be vår Herre Jesus Kristus. Ni blir slängda ur en sån församling. De vill inte ha er där. För att ni är där för att tillrättavisa, att varna. Vi är på väg till avgrunden, vi kan inte fortsätta så här. Vi måste bättra oss. Vi måste väcka oss själva. Vi måste börja be. Vi måste börja ta Guds ord på allvar. Varför fortsätter vi i synd? Det är det Paulus säger till Timoteus. Timoteus, det är det här du behöver göra. Men det är tufft. För vem vill ha en sån pastor? Det är därför egentligen så är jag väldigt förvånad över att så många pastorer idag vill bli heltidsavlönade. Därför att genom att bli heltidsavlönade så blir de oftast kontrollerade av församlingen. Jag gillar Paulus inställning som säger, jag förser mig själv, jag vill inte vara till börda för någon. Men han kunde vara kompromisslös i sitt budskap till den punkten där han går till Petrus. Så en av pelarna i församlingen på den tiden. Och ni kommer ihåg, ni som har läst apostlagärningarna, när Petrus kom till Antiochia. Då hängde han med alla kristna där och de hade trevligt och pratade åt tillsammans. Sen kom det judar på besök där. Och då drar Petrus sig undan för han ville inte synas sitta och äta med hedningarna. Och Paulus, han tittar på det och säger, vad är detta? Det här är hyckleri, hur kan du göra så där? Så du äter med hedningarna innan judarna kommer och nu drar du dig undan för att de inte ska se att du äter med hedningarna. Så funkar det inte. Han konfronterar Petrus, säkert i all kärlek men med seriositet och allvar. Det är precis det som man säger till Timoteus, broder, du måste tillrättavisa och varna. För att inte göra det, det betyder att du inte älskar de som du känner, som ledare, som pastor, som lovsångsledare, som söndagsskollärare, ungdomsledare, vad som helst. Det är viktigt att du varnar och tillrättavisar med all undervisning. Det vill säga, du gör det inte bara en gång, utan du måste nu börja undervisa dem. Mata dem Guds ord, förklara för dem hur Gud tänker, varför han säger det han säger så de begriper det. Paulus pratar om några kristna i Hebreerbrevet som man säger att jag hade kunnat säga mycket mer, men jag kan inte säga för ni är så köttsliga. Så ni har inte börjat äta mat än. Ingen har undervisat dem. De har inte vuxit i sin tro. Vid ett annat tillfälle så pratar han om män som går omkring i enkornas hus eller ensamma kvinnor och korrumperar dem. Och han säger anledningen till det är att de lyssnar på undervisning men de lär sig aldrig. Det är viktigt med en kontinuerlig aktivitet där vi värnar om varandra i all kärlek och permanent varnar och tillrättavisar. Men hur roligt är det att hänga med en sån person? Det fattar man att det inte är jättekul. När jag blir ständigt avslöjad i min synd. För att då har jag två val. Antingen så fortsätter jag min synd och jag blir ständigt avslöjad. Eller så måste jag bättra mig. Och eftersom vi är sådana som gillar att höra det vi tycker om, det som kittlar våra öron, så tycker vi inte om när någon påminner oss om vår synd. Vi vill putta undan de här människorna och de blir ensamma. De har inte många vänner. Det är inte många dörrar som öppnas för dem. De är bara jobbiga människor att ha att göra med. Faktum är att i modern kristenhet så betonas väldigt mycket det faktum att vi har frihet i Jesus att göra i princip vad vi vill. För Romarbrevet kapitel 14 i princip säger det. Halva delen, första delen av kapitel 14 säger: allt är mig tillåtet. Jag kan göra i princip vad jag vill i Kristus. Och det gillar vi, och modern kristenhet betonar detta, att det är helt okej. Efter mötet på söndag vi går och sätter oss på puben. Det är väldigt vanligt i många församlingar numera att kristna går till puben och tar sig ett glas vin, öl, vad som helst efter mötena, hänger lite där. Det är inga problem. Bibeln säger inte att vi inte ska dricka. Det är fullt tillåtet. Det är helt okej att ägna oss och titta på alla möjliga ogudaktiga program, för jag låter dem inte beröra mig. Vi kan uppträda på alla möjliga sätt, klä oss precis hur vi vill, ha vilka frisyrer vi vill, vi kan pierca, vi kan tatuera oss, det spelar ingen roll, allting är tillåtet. Allt det här tycker vi om att betona, men vi vill inte gärna läsa andra delen av Romarbrevet kapitel 14 som säger: men om det du gör får någon broder att snubbla i sin tro, kapa det. För kärleken för dina bröder och systrar ska övervinna den frihet som du har i Jesus. Du må vara fri och göra precis vad du vill, men den friheten ska du vara beredd att begränsa extremt mycket för att inte få dem runt omkring dig att falla. Så när kristna, jag har en granne till mig som ifrågasatte nämligen, hon är ju inte kristen, vi har vittnat för dem under flera tillfällen, och så var hon lite grann så här: men ni som är kristna, hur kommer det sig, de dricker ju inte och så, men jag ser att några i er församling, de lägger bilder på Instagram, de sitter och dricker vin hemma och så vidare. Vad ska jag säga? De är fria att dricka, men de tänker inte på att det där får en annan människa att snubbla. Det blir en törn i hennes uppfattning om Gud, om tron. Hon är okristen och hon blir irriterad när hon ser att en kristen sitter med glas vin och öl och lägger upp bilder på Instagram om det. Vad säger man om det? Det man säger nu är att vi behöver konfrontera dem i församlingen och säga: broder, syster, lägg av. Gör inte det längre, för det är ett problem. Människor i samhället uppfattar det fel. För att inte prata om någon som är alkoholiserad, som vi kanske försöker att få till tron. Hur kommer den personen reagera när de ser att pastorn lägger upp bilder med att han dricker? Det är ett problem. Paulus är väldigt noga med att friheten som vi har ska vi njuta av, men aldrig på bekostnad av någon annan och aldrig på bekostnad av synd. Faktum är att Paulus säger att vi är döda mot världen men levande för Gud. Så vårt mål är inte hur mycket kan vi ta ur världen men fortfarande hålla oss vänner med Jesus, utan vi är döda mot världen. Vad världen har att erbjuda oss är fullständigt ointressant. Vi är bara levande för Gud. Så skiftet måste vara i fokus med att världen är vi döda mot. Jag är inte intresserad av vad världen kan erbjuda mig och hur mycket ur världen kan jag ta och vara på god fot med Gud. Utan det är borta. Det har vi dött emot. Det betyder ingenting för oss. Utan nu lever vi för Jesus. Och det är hela tiden problemet vi har. När vi möter kötsliga människor, kristna eller okristna, det spelar ingen roll. Dessa kommer undvika oss om vi vill vara trogna Guds kännare för att vi kommer vara en nagel i ögat på dem hela tiden. Så var beredda att ensamhet kommer komma som ett brev på posten. När Jesus berättade i Johannes kapitel 6 om att han var livets bröd, så blev det en förvirring bland de som lyssnade, och de trodde att han pratade om kannibalism, att de skulle äta utav hans kropp. Och de fattade ingenting, vilket resulterade i att väldigt många utav dem lämnade Jesus. När Jesus gick igenom sina svåraste stunder i livet, så gick han igenom dem ensam. Han fick gå ensam, även han, genom de perioderna. Även hans lärjungar lämnade honom. Det är ensamhet som vi behöver absolut räkna med. Det Paulus säger också till Timoteus i kapitel 4, det är: predika ordet. Predika ordet. Har ni tänkt på hur många gånger när i de få försök som vi gör att tala om evangeliet för andra människor, hur ofta egentligen så pratar vi utan att använda Guds ord? Utan vi försöker att resonera logiskt med dem, vi försöker att argumentera vetenskapligt med dem, vi försöker att filosofera med dem. Men hur ofta använder vi de facto ordet när vi talar om Jesus? För att i ordet finns kraften. I våra intressanta resonemangsbanor, det finns ingen kraft. Det är bara ett mänskligt sätt att resonera. Och det skiljer sig inte från vilken annan vetenskapsman som helst, professor, forskare, samhällsdebattör, kalla vad ni vill. Vi är precis detsamma. Vi kan vara smartare än dem för att vi har ändå Gud i vårt liv. Men det finns ingen kraft i det. Kraften finns i ordet. Så tänk på att när ni talar om Jesus för människor, när ni talar om evangeliet, så fort som möjligt, ta fram ordet. Citera ordet, för i ordet finns det kraft. I ordet finns det effekt. Jag har upplevt det under flera tillfällen, för jag har en tendens att börja också resonera mänskligt många gånger. Och jag försöker aktivt att påminna mig själv: nej, nej, fortsätt inte så, utan tillbaka till ordet, tillbaka till ordet då. Det som har förvånat mig, det är att jag kan prata, säg 10 minuter, en kvart med en person, olika vinklar och så vidare. Jag känner bara, vi kommer ingen vart. Och sen plötsligt så tar jag och citerar en vers, och så blir det bara, det blir direkt, man ser hur det går in i dem. De blir inte kristna på direkten, men man ser hur direkt det börjar penetrera deras hjärta, för det finns en sån kraft i Guds ord. Och det är så effektivt när vi börjar tala ordet. Så undvik i relation med varandra, i relation med andra människor, att vara för mycket själva, utan gå så fort som möjligt i ordet. När ni har församlingsmöten, ni ska avhandla grejer. För församlingsmötena i församlingar, det är riktiga fällor där folk går in i köttet så ofta på församlingsmöten. Där måste ni vara vaksamma att i beslut ni tar, i allting ni gör där, håll er till ordet. För annars är det lätt att man börjar spåra ur. Så Guds ord ska vara en guide för oss i allting vi gör och talar och konfronterar varandra med. Vi hade en situation i vår församling för ett tag sedan där ett stort beslut skulle tas. Och det var lite spänd, därför att det var ett ämne som var känsligt på många sätt. Och när vi hade till och med specialinkallade församlingsmöten för att kunna avhandla ämnet. Och när man började ta och diskutera det, så från vissa håll så stod man med ordet och sa, men Herren säger så här, här står det så här, och här står det så här, och här står det så här. Från andra hållet var svaret, men det här är 2000-talet, det är inte så vi ska leva idag. Måste vi leva så som de har gjort då och då? Och bara, ja, men ordet säger så här, Guds ord säger så här. Ja, men jag tycker inte det är ju likadant idag. Och bara, så man såg så tidigt, en grupp sa ordet, den andra gruppen sa bara, ja, men jag tycker så här, det är en annan tid, så här gör vi inte idag. Men den andra gruppen citerade aldrig ordet. En grupp försökte att resonera från ordet, och det kan vara så att det de sa var fel. Men gruppen som var emot, de var inte kapabla att öppna ordet och hitta argumentation från ordet för det de hade att säga, utan de gick 100% i köttet och började skrika och gorma och var missnöjda, för så här ska det inte vara. Så sånt här är ju väldigt viktigt att vi är vaksamma, för det skapar ju problem. Men om ni är den på församlingsmötet som folk, när folk går in i köttet, om ni öppnar ordet, då kommer ni bli ensamma. Och med all sannolikhet så kommer inte de andra rösta på samma sätt som ni gör. Men man ska inte backa. Man ska hålla sig till ordet oavsett. Så Paulus ger Timoteus väldigt, väldigt tydliga råd som man ska göra då. Och Paulus själv sa till de äldste i Efesus, när han lämnade Efesus på väg till Jerusalem och träffade dem på stranden, och de grät och tog farväl från Paulus där i Apostlagärningarna kapitel 20. Då säger han i vers 27 till dem, en utav de verser som har förvandlat och förändrat mitt liv. Och jag skulle vilja att den versen fastnar hos er också. Han säger till dem, jag har inte tvekat att förkunna för er, och här kommer nyckelordet, hela Guds vilja och plan. Hela Guds vilja och plan, inte bara delar av det, inte bara de bekväma delarna av Guds ord, utan jag har förkunnat allt för er. De bekväma delarna, de obekväma delarna, allt är det viktigt att jag har förkunnat för er. Och det är det som Timoteus måste göra. Han måste ha respekt för Guds ord och förkunna det. Bestraffa och tillrättavisa. Där har vi stora problem. För att i svensk modern församlingsliv, det finns nästan inte disciplin längre. Man kan i princip göra vad som helst, leva hur som helst, syssla med vad som helst, och det finns inga disciplinära åtgärder. Och Paulus säger till Timoteus, det är viktigt att detta inte ignoreras i församlingen. Paulus tar väldigt hårda tag mot församlingen i Korint som hade spårat ur på grund av promiskuitet, och går väldigt hårt för att kunna lösa deras problem. Disciplin i församlingen är ett måste för församlingens tillväxt. Det ska inte göras elakt, det ska inte göras partiskt, det ska göras rättvist och det ska göras i kärlek. Men disciplinen är viktig. Problemet är att en anledning till att disciplin inte görs i församlingen längre är på grund av att ledarna själva lever i synd. Många pastorer själva har ett ogudaktigt liv, och det är svårt att gå in på någon annan församlingsmedlem och ta tag i situationer när du själv inte har ditt liv i ordning. Då blir ett undvikande. När du kanske har haft sex före äktenskap med någon kvinna, eller med kanske din, som är din fru idag men var inte din fru då, och det förekommer i församlingen bland medlemmarna, då drar du dig undan ifrån att behöva gå till rättavisa något sånt, därför att Du känner bara att nej, men det är kanske inte så farligt, för det funkade för mig. Det är inte hela världen. Gud accepterar, förlåter. Han är god liksom. Vi tar inte tag i de här problemen, därför att de finns i våra liv. En av de mest ödmjukande perioder i mitt liv, det var när jag gick genom min församling hemma i Rumänien, genom första Thessalonikerbrevet. Och vi kom till verser som berörde starkt det sättet som jag levde på. Och jag behövde förbereda bibelstudiet för söndag och var ganska noga med att förbereda mig. Mitt mål var oftast kanske 30-40 timmar ska man helst ägna till att förbereda ett bibelstudium. Så jag började som vanligt sätta mig och läsa noga och förbereda och söka. Och bara hjärnan bara snurrade. Jag kunde inte koncentrera mig, jag fick ingen ordning på tankarna, utan de verserna bara sökte mig. Det här är ett problem som du har i ditt liv. Och jag försökte liksom att blåsa bort dem, och kanske om jag på något sätt kan undvika att gå på djupet och navigera sådär, så det är inte hela världen. Det gick inte. Det funkade inte. Och till slut så kände jag bara att det enda jag kan göra, det är att öppet inför församlingen berätta hur mitt liv såg ut. Och det var hemskt att behöva stå och istället för att undervisa dem och säga, går igenom texten precis som vanligt, men på något sätt säga, tyvärr är det här jag. Det här händer i mitt liv. Det här har jag haft problem med. Det här har jag fortfarande problem med. Ja, det var ingenting som jag skulle vilja göra om. Men alternativet var, ska jag vara en hycklare eller ska jag var ärlig och berätta för församlingen hur det låg till. Nu var det fantastiskt nog en församling som var väldigt kärleksfull och förlåtande. Så stödet man fick var väldigt bra. Och många upplevde sig uppmuntrade, som kanske hade sett mig lite grann som överlägsen andligt eller något sånt där, och förstå att oj, han har samma problem som jag. Han kämpar med exakt samma sak. Och de upplevde sig uppmuntrade, inte till att fortsätta i synd, utan snarare att förstå att det går att kämpa mot det. Och det blev jättebra, och jag kände mig väldigt välsignad efteråt utav Herren. Men jag bara kände att det här vill jag inte göra om. Så om jag ska stå framme och predika evangeliet, jag måste se till att mitt liv är i ordning. För jag har ingen lust att behöva stå där och antingen vara en hycklare, eller behöva var och varannan söndag bekänna mina synder som jag fortfarande inte har gjort upp. Jag har inte löst mina problem med Gud. Jag vill få bort det här problemet ur mitt liv. Jag vill kunna med gott samvete och med smörjelse från helige ande predika evangeliet obehindrad av synd. Men synden har tolererats i församlingen därför att synden har krypit in i ledarskapet. Ni ser ju själva bara i svensk kristenhet hur många på senare tid har fallit som har varit ledare i svensk kristenhet på grund av synd. Och hur många som jag upplever är kraftlösa. Jag kan gå på Nyhem som är höjdpunkten av svensk kristenhet. Och jag kan sitta i hallen och bara lyssna och känna, det finns ingen kraft i predikanterna. Det finns ingen smörjelse. Jag känner inte heliganden där framme. Jag känner det cirkus, det intressanta idéer, det skämt, det berättelser. Men var är Gud? Var är Jesus? Var är anden? Vi har fått ledare som är försvagade på grund av att de har tillåtit synd i deras liv. Och på grund av det så kan man inte konfrontera synden i församlingen. Och synden har tolererats att invadera församlingarna. Allt ifrån promiskuösa relationer, skilsmässor, samborelationer, homosexualitet. Ni nämner det. Korruption, stöld, bedrägerier, slagsmål mellan medlemmar, konflikter som folk inte vill lösa. Alltså det är en sån stort problem i församlingarna på grund av att ledarna inte har bevarat sitt liv. De har själva velat vara en del av det gäng som vill lyssna på det som kittlar öronen istället för att vara kompromisslösa i budskapet och stå fast vid det ordet som Gud har gett dem att undervisa. Och det är ett allvarligt problem. Och Paulus säger till Timoteus, var noga med hur du uppträder. För det han säger så här till honom efteråt. Vers 5, det är det jobbiga. Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Och här kommer det. Bär ditt lidande. Var beredd att lida, Timoteus. Paulus var en sån person som han måste ha varit extremt spännande att möta på den tiden då han var verksam. Men när han kom tillbaka till Jerusalem, efter han lämnade Efesus, Agabus hade talat om för honom att han kommer bli fångad, tillfångatagen. Paulus sa till honom, jag betraktar mig själv som död redan, det spelar ingen roll. Han kommer till Jerusalem och det är hans dröm att predika till judarna. Det ville han göra från början, det var hans vänner, de som han brann för, han led för också. Men Herren sa till honom, nej, du ska gå till hedningarna. Det är till dem jag vill att du predikar. Men nu kommer han tillbaka till Jerusalem. Nu får han äntligen chansen att möta judarna. Det första som händer när han kommer till Jerusalem, det är att Jakob kommer och möter honom och säger, broder, det är trevligt att du är här och så vidare, men tona ner budskapet lite grann, för att judarna här har fått reda på vad du har gjort på dina resor och de är inte särskilt förtjusta att du har predikat till hedningarna och allt det här, så det kan skapa problem. Så se om du kan på något sätt tona ner dig. Så Paulus, god broder som han är, som man säger, med judarna är som en jude, med grekerna som en grek. Han till och med är beredd att raka huvudet och han går till templet och gör sina, så att säga, andliga tjänster som en jude. Men förstås så dröjer det inte länge innan de kommer på att han var där. Och det blir, mobben exploderar, de ska riva isär honom och ge sig på honom. Och i den här perioden i Jerusalem så var det ju alla där från hela världen, men det betyder också att jättemånga utav de judiska kristna var ju där, inklusive Jakob som var där, troligtvis Petrus och många fler och många andra kristna judar. När judarna ger sig på honom i tempelgården och försöker att döda honom, det som är så sorgligt för mig att se, det är att inte en enda utav hans kristna bröder stod vid honom och försvarade honom. Han var helt ensam. De enda som kom och räddade honom efteråt, det var romerska soldaterna. Inte en enda kristen som ställde sig bredvid honom och försvarade honom. Och när han berättar nu för Timoteus i kapitel 4, när han är i Rom, så säger han, när jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Alla övergav honom. Inte en enda som stod vid honom och hjälpte honom och försvarade honom, och han var Paulus. Ni förstår hur det kommer bli när ni kommer bestämma er att bli Guds trogna. Och börja bli en trogen tjänare. Ni kommer vara så ensamma. Så ensamma. Det som är fascinerande dock är vers 17 där han säger, men Herren hjälpte mig och gav mig kraft för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk får höra den. Så blev jag räddad ur lejonets skap. Herren gav mig kraft. När Jesus var på väg att lämna lärjungarna, Johannes kapitel 14, de var oroliga, de hade varit med honom hela tiden, han var en beskyddare för honom, han var deras sköld, deras säkerhet, och nu får de reda på att Jesus kommer dö. Och de var verkligen oroliga. Men då förklarar Jesus för dem och säger att, men jag kommer skicka er en hjälpare och han kommer vara med er. Och dessutom så säger Jesus till dem, och jag kommer vara med er i alla dagar. Ni kommer aldrig vara ensamma. Det kommer kännas att ni är ensamma, men ni är inte ensamma, för Jesus säger att jag kommer vara med dig. Anden kommer vara med dig. Och får man välja vem man vill ha med sig? Är man mer intresserad av en kötslig församling med människor som kommer dit för att bli underhållna? Eller är man gladare att ha en församling med tre bröder och systrar, men som tror på Jesus med hela deras hjärta, och där Jesus finns bland oss så att vi inte är ensamma? Vad är det som är mer spännande? Varför har framgångspredikanterna idag på något sätt fått för sig att det är viktigare att ha en församling med 15 000 medlemmar som kommer dit för att bli rika, för att köra finare bilar, eller för att de också ska få ett flygplan från Gud eller vad som helst, istället för att predika evangeliet operverterat, okompromissat, och låta Gud ge resultat? Problemet som är att för många är resultatinriktade. Man vill se resultat. Man är bonde och man sår. Man vill se skörd. Man vill inte se torra fält efteråt. Det är drivkraften man har. Jag vill så, jag vill få en stor skörd. Och det är vad en pastor vill, det är vad en ledare i en församling vill. Det arbete jag lägger i, den tiden jag lägger i, den bön jag lägger i, den predikan jag lägger i, den vill jag se resultat. Jag vill se församlingsmedlemmarna bli starkare, jag vill se människor komma till tro, jag vill se att kyrkan fylls med folk. Men när år efter år så står man och predikar lojalt, troget Guds ord, och ingenting händer, då börjar man undra, vad håller jag på med? Är verkligen Gud i det? Eller är han inte? Och vid det tillfället då många har gett upp. De vill inte vara ensamma längre. De vill inte vara anonyma längre. Utan de känner, något måste vi göra. Och vad kan vi göra för att få mer människor till församlingen? Ni kommer ihåg vår broder Åke Gren, som för ett antal år sedan var på väg att fängslas för att han predikade emot homosexualitet i sin kyrka på Öland. Den kyrkan just nu vill knappt ha med honom att göra. Han är ju helt utfryst. Bara man nämner hans namn i församlingen så blir de tysta och livrädda. Så han har ju tappat även sina församlingsmedlemmar. De vill inte ha med honom att göra. Men det som är så märkligt med den församlingen är en broder till oss som var där på besök. Han pratade med dem och frågade, ja, hur går det med er församling? Jo, men det är lite sist och där. Men församlingen hade anlitat en reklambyrå för att se hur de kunde exponera församlingen bättre för omgivningen, så att människor kom till kyrkan, hittade dit lättare. Och då tänkte jag bara, wow, alltså vad hänt med Gud? Vad hänt med bön? Går vi till en reklambyrå för att se en väckelse, eller går vi till Gud och söker hans ansikte? Men i deras korrupta levande och deras önskemål att bli mer likt världen, har de upplevt att människorna från församlingen börjar försvinna och vi behöver få in nya. Men vi vet inte hur man predikar evangeliet, för evangeliet har vi gått ifrån. Så då går vi till en reklambyrå och ser om reklambyrån kan på något sätt få människor att komma till kyrkan. Så bisarrt och så ogudaktigt. Men det är vad som händer med församlingar som vänder Gud ryggen. Det händer liksom ingenting. Istället så ska man vara lojal. För resultatet är ingenting som Gud pratar om. Gud pratar om uppgiften. Vad säger Gud till, vad säger Jesus till församlingen i Philadelphia? Fast du är liten så har du hållit mitt ord. Vad konstigt. För vi tror att om du håller Guds ord, du blir stor. 2000, 3000, 5000, 10000 medlemmar. Det är resultatet. Men Jesus säger, du är liten. Men han klandrar dem inte. Han säger, varför har ni inte fått mer människor till frälsning? Vad har ni hållit på med? Utan ni har hållit er trogna mitt ord. Det är det som är viktigt för Jesus. Resultatet och hur många människor kommer till tron. Det säger Paulus väldigt tydligt. Det är andens verk. Han sådde, Apollos vattnade. Men det var Gud som fick det att växa. Vi kan inte påverka resultatet. Det enda vi kan göra det är hålla oss trogna. Predika i tid och otid. Tillrättavisa. Varna och förmana. Och hålla våra liv rena. Det är vad vi ska göra. Och aldrig predika det som kittlar människornas öron. Men priset är att vi kommer vara ensamma om vi gör det. Och är vi beredda att betala det priset? Är vi beredda att vi blir utfrysta, att våra familjemedlemmar, andra församlingsmedlemmar, andra kristna och så vidare. När vi går på pastorskonferenserna, som jag kallade för en klubb av inbördes beundran många gånger. Om jag går dit och en trogen gudkännare, kommer jag bli behandlad på samma sätt som jag är idag? När min församling har 15 medlemmar, kommer jag bli behandlad på samma sätt som den vars församling har 2000 medlemmar? Kommer jag inte ens till tal? Kommer de bjuda mig på scenen och ha ett ord? Troligtvis inte. För min församling har bara 15 medlemmar. Jag är oviktig. Jag är förmodligen inte så bra pastor. Vem vill höra mig? Men att kunna vara en pastor för en församling med 15 medlemmar. Men med 15 medlemmar som får mycket kärlek. Som får mycket god mat från Guds ord. Hellre det. Än gå på en pastorskonferens. För att mitt namn ska prisas där på scenen. Med detta sagt så skulle jag nu vilja vända på det hela och säga, av den anledningen så är det viktigt för er att verkligen se till att de som är trogna gudkännare i er församling inte känner sig ensamma. När Jesus hade stunder då han behövde hämta sig, han behövde vila. Det fanns ett ställe, en oas som man kunde gå till och dörren var alltid öppen och det var hos Marta, Maria och Lazarus. Guds son hade inget hus. Han hade inget tak över huvudet. Ingen brydde sig om honom. Men det fanns en familj. Där dörren stod alltid öppet för Gud. Och för mig är så rörande det här att min dörr, min familj, mitt hus, det måste vara öppen för de som känner Gud. En pastor, en lovsångsledare, vem som helst ska inte behöva känna sig ensam. Ska kunna komma hem till mig, ska kunna få mat, ska kunna sova om det så behövs. Så att kunna få en bönestund med mig och min familj. Mitt hus ska vara öppen. Det ska inte regeras av vad jag har lust att göra. Nu behöver jag jobba i trädgården. Jag har inte tid. Nu måste jag göra det här. Jag hinner inte med. Nu vill jag titta på mitt favorit TV-program. Utan de som är trogna gudkännare i församlingen. Vi måste se till att de inte känner sig ensamma. Vi måste bära dem i våra böner. Vi måste uppmuntra dem i deras tjänst. Och låta våra hem vara öppna. Så de känner att de inte är ensamma. För de är bara människor som vi. Och när dödsskuggans dal blir väldigt, väldigt mörk. så kan till och med starka människor brytas ner. Och då är det viktigt att det finns en församling som är levande, som är älskande, som är stödjande för sådana människor. För det är ju Kristi kropp. Vi kan inte bara kräva saker, men vi behöver ge också. Vi behöver se till att vi uppmuntrar de som sliter hårt på evangeliets fält. Och det är, jag vet inte om det är uppmuntrande budskap det här det var, eller deprimerande, ta det som ni vill. Men förvänta er det. Om ni kommer bestämma er och känna Gud lite mer. Jag pratade lite med Orhan innan och med Håkan och så vidare. Och ni har säkert väldigt mycket som ni kämpar med er församling. Men det ögonblick någon av er kommer resa sig och kommer vilja känna Gud, det kommer bli motstånd från alla håll. Men var medvetna om att ni är inte ensamma. David säger till slut att i dödskuggans dal så var Herren med honom. Han var hans herde igenom. Svårt att se ibland. David, läs hans psalmer. Han påbörjar nästan varje psalm med att skrika: Gud, varför? Alla dessa ogudaktiga, kolla hur de lever. Och jag har det så jobbigt, det är så eländigt. Och så skriker han och så gråter han. Men sen allt eftersom psalmen går så vänder hans ton. Och så slutar han alltid psalmen: men Gud, han hjälper mig. Om han är på min sida så kommer jag klara mig. Men han inleder alltid med det här: jag är så ensam. Alla är emot mig. Vad har jag gjort? Men till slut så tar han sig igenom det resonemanget. Och så kommer han fram till att: åh, just det. Men Herren är faktiskt med mig. Jag är inte ensam. Jag har honom på min sida. När Paulus kom på sin resa till Rom, som man kan kalla det för hans fjärde missionärsresa, om man kan nämna det så, så kom han dit väldigt, väldigt sliten. Han hade varit med i skeppsvrak, han var fånge, de var på Malta en lång period, och sen därifrån så kommer han ända till Rom, äntligen. Men på väg in till Rom så möts han utav bröderna i Rom. Och då säger han att när han såg bröderna, då blev han stärkt. Han fick energi. Han plötsligt kände att jag är inte ensam, mina bröder är här. Och det är det som är min önskan för er som församling. Att ni är med den här församlingen som stärker en som har haft det kämpigt, som har haft det jobbigt, som har gått i haft motgångar, vandrat genom öken, att när de ser församlingen i Elgarås så känner de bara: jag är stärkt. Det här är bröder och systrar som kommer pigga upp mig, som kommer lyfta upp mig. Och det var Paulus, han var stark, han var mogen kristen. När han kom in i Korinth så var han skakig, så han var inte en övermänniska, men han såg de som var bröder komma och möta honom på väg, och då blev han stärkt. Kära Fader, vi tackar dig för den församling som du har gett oss. Och tack för din nåd, för dina välsignelser, Herre. Det är ett privilegium att få vara dina barn, Herre. Att aldrig behöva egentligen vara ensamma. Ingen dal är för djup, Herre. Ingen mörker är för mörkt. Du finns med i allt. Fader, jag ber att du hjälper oss att alltid komma ihåg de löften som du har gett oss. På tok för ofta, Herre, så glömmer vi bort vad du har lovat oss. Hela ditt ord är så fullt med så många löften om hur du bryr dig om oss och hur mycket du älskar oss och hur mycket du bekymrar dig för oss, Herre. Hur mycket tid som du ägnar åt oss, hur mycket kärlek som du ger oss, hur mycket tålamod du har med oss när vi snubblar och syndar, Herre. Jag ber, Fader, i Jesu namn att du ska fylla oss med hopp när vi ser de här löftena. Att du stärker oss. Och framförallt, Fader, att du ger oss vishet i de beslut vi ska ta och vilka vägar vi ska gå på. Och när vi förstår din vilja för våra liv, Fader, jag ber i Jesu namn att vi aldrig ska backa. Oavsett vad vi möter, vi ska aldrig backa, utan alltid förlita oss på att du är med oss, Herre, så som du har lovat. Vare sig vi känner det, vare sig vi ser det, så ska vi förlita oss, Herre. Låt inte våra liv styras av känslor, utan styras av vetskapen om att ditt ord är sant, Herre. Jag ber för församlingen här i Älgarås, Herre. Välsigna dem, Herre. Låt din heliga ande skapa liv här i församlingen. I var och en individuellt och så församlingen som helhet. Jag ber om väckelse i Älgarås och människor som ska komma till tro. Och jag ber att allting ska ske på ett sådant sätt så du ska få all ära, Herre. Ingen ära ska gå till någon här i kyrkan, utan det ska vara din ära. Människor ska se vad som händer här och prisa dig. Välsigna var och en, Herre, i Jesu namn, Herre. Amen.